Hade ni som har lyssnat igen och varit med nu senaste veckan, men vi kanske har avslöjat spåret redan. Återigen så ska jag hålla mig till Lukas då. Och återigen på grund av, man kan läsa evangelierna på så många olika sätt. Och Jesus och hans person är så stor som vilken människa ska kunna beskriva det han är. Alltså evangelisterna, de är fyra, de har ju beskrivit Jesus ur sin, den människa som de är, och har beskrivit Jesus på ett sant sätt, var och en. Skulle det vara åtta evangelister så skulle det liksom hitta ytterligare saker kring Jesus, jag är helt övertygad om. Lukas, han passar på ett vis ganska bra in i våran tid. Egentligen så längtar vi mer efter den andens kraft och de sakerna som, och under och tecken och mycket som vi skulle behöva när folk är sjuk. Det gör jag också. Och det tror jag vi alla gör. Men där har det ju blivit lite avarter under senare år också. Att man måste kunna skilja på andarna. Vi vet att den onde kommer att försöka fördärva både evangeliet och Guds kropp med att låtsas vara Jesus eller helig ande. Så vi måste avslöja sånt där emellanåt. Sen när en onde kommer så kommer han som ett ljus i sängel. Och han brukar ofta säga till oss det vi egentligen vill höra. Jesus, han kommer att tala om för oss vad vi behöver höra. Det är också ett sätt att skilja på saker och ting. Sen finns det andar som lyfter upp olika enstaka frågor eller lyfter upp olika enstaka människor, och det är aldrig helig ande. Helig ande kommer alltid att förhärliga Jesus i allting. Det är också ett sätt att pröva anden på, så vi ska våga göra emellanåt. Så hur passar Lukas in i det där? För han har inte några andliga utsvävningar direkt. Han spekulerar inte något särskilt mycket överhuvudtaget, utan han är faktiskt väldigt försiktig i sin beskrivning. Och samtidigt väldigt tydlig i just Jesus. Jo, han gör det på ett sätt som kanske passar stora delar av svenska befolket idag. För vi vill ha fakta. Och Lukas evangeliet går så lätt att läsa som fakta. Jag ser hela Bibeln som fakta. Men sen är frågan om hur språkbruket är och hur det framställs. Det är alltså en läkare, en vetenskapsmans sätt och beskriva Jesus. Han var ju själv frälst, själv med Paulus på de missionsresor och så. Lukas har skrivit Lukas evangeliet och även apostlagärningarna. Och han har gjort det på det här noggranna sättet som man tänker att en person som är noggrann med fakta gör det. Där han faktiskt har kunnat kolla upp, där han faktiskt har sett själv och så vidare. Och vi ser som Johannes. Han beskriver saker som kan vara lite svår att förstå som fakta med sina uppenbarelser och så, men de är lika sann ändå. Det är också en del av Gud. Han baserar mycket av det kring det. Och så kärleken då, som ingen människa begriper. Kärleken som är en kraft som är långt större och mer intelligent än vad vi kan tro. Så att det finns olika sätt att läsa Bibeln på. Att jag tar Lukas, det är just av det här faktabiten då. Och sen, det är det motiv jag tror mig ha. Sen kanske jag svävar i det blå, för jag tror ju att det är Gud som leder mig till det. Så jag vet inte alla gånger vad Gud har för motiv, men så länge man följer han så blir det kanske vad han har tänkt i varje fall. Personligen så läser jag helst Johannes evangelien. Det passar min personlighet bättre. Men ibland så måste man kanske, det är inte mig det handlar om eller jag ska förstå, utan jag ska ju förmedla någonting från Gud, och då är det Lukas som gäller nu då. Så har jag uppfattat här för några veckor tillbaka det här. Tidigare veckor då har vi koncentrerat oss kring Maria, Guds moder, och Josef. Jag har koncentrerat oss lite kring Johannes döparen och hans föräldrar Elisabet och Zacharias, ja. Tack. Och det handlar ju fortfarande om Jesus hela tiden. Förra veckan så var jag tydlig med att försöka visa på att Maria, hon tyckte inte alls att folk skulle prisa henne, utan själv så prisade hon bara Gud. Och jag menar, det finns Maria-anhängare. Ja, om ni vill fortsätta vara där och gör som hon då. Sluta och tillbe morsan och tillbe istället sonen. Det är han som är Gud och det där, det blir rätt. Jag kanske sårar någon nu, men det är inte så att Maria är betydelselös. Men vi ska vara sanna och ärliga också. Maria har redan haft sin stora betydelse. Eftersom hon var den som skulle föda fram Jesus. Jesus, han lever fortfarande. Så att det är han som är den stora betydelsen idag. Så det är där vi ska hålla oss. Och ikväll då så läser jag lite från Lukas andra kapitlet då. Och det här har ni läst allihop många gånger i ert liv. Men saker faller också i glömska. Och i de här tiderna när det är jul, då leds våra tankar in på så mycket, mycket, mycket annat. Framförallt julklappar, handel och när ska det ske och så vidare. Hur ska det finansieras och allting? Och då säger Jesus, oroa er inte, bekymra er inte. Det löser sig. Från Lukas 2 och 1. Och då hände vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Detta var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius var landshövding över Syrien. Alla gav sig då iväg för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Så for också Josef från staden Nazaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad som heter Betlehem, eftersom han var av Davids hus och släkt. Han for dit för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade som var havande. När de befann sig där var tiden inne då hon skulle föda. Och hon födde sin förstfödde son och lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom de inte fick plats på härberget. I samma trakt uppehöll sig några herdar som låg ute och vaktade sin jord om natten. Då stod en Herrens ängel framför dem och Herrens helighet lyste omkring dem. Och de blev mycket förskräckta. Men ängeln sa, var inte förskräckt. Så jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Ty idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad. Och han är Messias, Herren. Och detta är tecknet. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var det tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära vare Gud i höjden och frid på jorden till människorna hans välbehag. När änglarna hade farit upp till himlen sa herdarna till varandra, låt oss nu gå till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss få veta. De skyndade iväg och fann Maria och Josef och barnet som låg i krubban. Och när de hade sett det berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det förundrade sig över vad herdarna berättade för dem. Men Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta. Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för allt som de hade hört och sett, alldeles som det hade blivit sagt till dem. Jag slutade. Till Maria kom en ängel. Till Elisabet kom en ängel. Till de här herdarna här ute på heden kom först en ängel. Och talade om nu är han född. Här är tecknet. Ni ska hitta honom. De talade om exakt för herdarna. Hur ska ni finna honom? Han ligger i en krubba. Det är inte många människor bra barn som ligger i en krubba. Men så kunde de hitta han. Och så bestyrktes allting från himlen hur otroligt viktigt och avgörande det här var. För helt plötsligt så står alltså en hel här av änglar. Och märk väl att det här är ingen uppenbarelse, utan det här är en verklighet. För det står senare så här, när de sen hade farit upp till himlen igen. De visade sig alltså på plats i den här heden inför de här. Det är sådana där små detaljer som Lukas är duktig på att visa ibland. När de hade farit upp. Det säger så mycket att det här har faktiskt hänt. Det här är en verklighet. Det är ingen saga. Och det var Gud själv som ville bestyrka det hela. Nu är frälsaren född. En frälsare har blivit född åt er. Det var budet till herdarna. En räddare alltså. Och det var Guds räddningsplan som helt plötsligt fanns här i levande form. De gick och sökte upp det här barnet och berättade för Maria vad de hade fått uppleva. Och de förundrade sig och de sprang ut på hedarna och prisade Gud. Även de som änglarna hade gjort innan. Och sen kan man tänka sig hur det är med vanligt enkelt folk när vi har upplevt något alldeles fantastiskt. Vi måste bara springa omkring och berätta med överallt. Vare sig folk tror oss eller inte. Så det är lätt att inse att det skedde här kring Betlehem. För de var ju inte ute på hedarna jämt. De gick ju hem någon gång då, till sina familjer. Så det här var alltså en nyhet som skulle ut. Facebook fanns inte på den tiden och internet hade de inte tänkt på än och så vidare. Så det måste användas mot munmetoden och Gud såg till det. Och det var ingen som tvekade. För alltså den första ängeln kan man väl kanske fundera lite på. Den var man bara skrämd av. Och det vi blir rädda av brukar vi lätt glömma bort. Men det var han som talade om vad det handlade om. För att det skulle bli begripligt för de här stackars herdarna. För de var nog väldigt skakig överallt. Jag skulle ha varnat. Även om det skulle fascinera mig så skulle jag vara alldeles darrig av varenda cell bara av vad man fick uppleva. Men och sen kommer den här än. När ängeln har sagt det är jordens frälsare som har blivit född. Då kommer hela hären. Och hur stor är en här? Ja, jag vet inte hur jag ska dra till det, men någon gång så fick jag lära mig att här är förmodligen 144 000 stycken. Då. Men det kan man diskutera, siffran och hur man har kommit fram till det. Men här är alltså, det är tusentals. Det är till och med liksom när det har vanliga krig på jorden med soldater och man pratar om härar, så pratar man ju i benämningarna. 50 till 100 000 soldater och sådana bitar. Det är liksom hären. Det var en hel här som samstämmigt lovsjöng. Och hur låter denna lovsång? Som kommer direkt ifrån himlen. Som är förmedlad av himlaväsen. Som enbart upphöjer Jesus, kungen och ingenting annat. Och sen efteråt när de hade farit upp till himlen igen. De var alltså här nere. Mäktigt. Så att Jesus skulle komma till jorden. Att det skulle bli känt att han var Jesus. Att det skulle bli känt att det var Guds son. Att det skulle bli känt att han var frälsaren. Det var Guds avsikter. För aldrig har väl Gud någonsin varit så noggrann i att förbereda en händelse som kring Jesus. Men det är den mest betydelsefulla händelse vi har haft i världshistorien också, hittills. Det spelar ingen roll vad ni pratar om, jordbävningar och allting. Det är bara baggisar. Det här är det stora. Syndafallet var bara en bagatell i skapelsehistorien. Det här är det stora. Skapelsen själv, där människan skapades, det är bara en bagatell. Det här är det stora. Det är inte vi som är stor. Det är Gud och Jesus. Om inte han hade funnits skulle inte vi ha funnits helt enkelt. Det är det här som är stort. Maria, hon tog ju till sig det här också och begrundade det här. Hon hade ju själv upplevt genom en ängel. Hon hade hört genom Elisabet hur det var. Hennes egen lovsång gick bara ut på att prisa Herren och ingen annan. Och sen kommer mer folk att prata här om vad hon håller på med. Egentligen tjejen här. Och just fött fram världens frälsare. Guds egen son. Alltså det tar lite tid att landa i sådana där nyheter. Här är lite fler personer som kommer att påminna henne om det här. Så visst var Maria väldigt medveten om att det här var Det var inte något normalt barn som föddes här. Hur gick det till egentligen? Hon visste väl mer än någon annan att hon verkligen var jungfru. Jungfru springer inte omkring och blir gravida. Men hon blev det. Bara det. Nu visste de om på den tiden, redan då, hur barn blir till. Det krävs en kvinna och det krävs en man. Det har aldrig gått till på något annat sätt än så. Och idag har jag ju vetenskapen hållit på det. Men normalt sett, det är Jesus det handlar. Det är Jesus som är vårt budskap. Vi kan gå ut i olika läror hit och dit, vi människor, som vi alltid har. Olika grenar, hur ska vi tolka Bibeln och sånt där. Ja, lär er av evangelierna då. Man kan liksom belysa och betrakta olika saker kring någonting stort. Det är så stort så en människa kan inte omfatta det. Men bara man håller sig till det centrala så blir det ju rätt ändå hur man än beskriver det. Men om jag ser en fotboll som ligger mitt på bordet här. Jag kommer ju att beskriva den från det perspektiv jag ser den. Om sen då han som sitter på andra sidan bordet beskriver samma fotboll så kommer han ju beskriva den på samma sätt förmodligen. Men det är samma grej. Det är samma sak vi beskriver. Han på andra sidan kanske ser en söm som inte jag ser. Det kanske finns en bokstav i någon firmanamn på fotbollen som jag inte vill nämna eller någonting. Men den andra gör. Men det är fortfarande samma fotboll vi beskriver. Om inte Jesus får vara det centrala, om inte hans födelse får vara det viktigaste, om inte hans korsfästelse som skedde sen 30 år efteråt då, 32-33 år efteråt, inte är vår räddning, om inte han verkligen har uppstått, då är vi det ömkligaste folk vi kan tänka oss. Då har vi satt vår tillit och vår tro till en bedrägeri, till en lögn. Och vi är det ömkligaste som finns. Då behöver vi hjälp allihop. Men nu är det inte så. Det här är sant. Det är beskrivet på ett trovärdigt sätt med skrifter. Det går liksom att Jesus är en historisk person. Det håller alla med på. Sen förklarar Bibeln vad denna historiska person egentligen är. Att han är Guds son och världens frälsare. Så det är ingen tvekan om att Jesus har dött för våra synder. Han har fötts till jorden för det syftet. Han har återuppstått och lever idag på Faderns högra sida. Så är vår tro och därför så tillhör vi sanningen. Det är det enda enkla budet vi behöver gå ut med egentligen. Vi kan vira in oss i en det ena efter det andra. Jag menar, det finns många som kämpar liksom för att vi ska ha kristna värderingar. Ja, det är bra. Lära sig en sån moralbit då. Men om vi inte har Jesus med henne så är det ingenting värt. Då är det bara en moral till som människor kan hitta på. Att människor behöver en andlig förklaring till sitt liv. Och med det andliga, det menas liksom att som människan alltid är. Vi söker alltid vårt ursprung. Vi söker alltid historiskt. Vem är jag? Vart kommer jag från och varför? Ja, vad du än vill tro och hur du än vill veckla ut det åt alla håll och kanter så är Jesus svaret. Och Jesus, det kommer aldrig att bli något annat sant svar än det. Det finns helt enkelt inget annat sant svar. Om jag tänker tillbaka till mitt eget ursprung så går jag och funderar på... Jag kan fundera på ibland så här att är verkligen pappa min pappa? Mamma är förmodligen min mamma. Det är svårare att krångla till det där. Men ja, men det tror jag att han är. Och så, men hans föräldrar och mammas föräldrar, hur var det med dem då? Så håller man på så. Men om man går hela vägen ner så kommer man till skapelsen. Och det gäller oss alla. Vi har alla samma ursprung. Skaparen gjorde oss människor på den här jorden med speciella mål och syften. Syftet är att vi ska få återupprätta den fulla relationen med honom. Att vi ska komma från den här jorden en gång som inte kommer hålla längre. Men vi ska få en ny himmel och en ny jord och vi ska få leva i himmelriket i en evighet tillsammans med Herren i en fulländad värld. En värld där inte döden finns. En värld där inte ondska finns. Själviskhet finns inte. Konkurrens finns inte. Ingenting sånt där som gör att liksom det blir tävling och makt och så, utan alla kommer där uppe liksom att leva med Herren själv som centrum, hur många miljoner vänner är. Det blir en mäktig kör, kan jag säga, för vi ska ju lovsjunga också när vi står där. Och inte gör vi det motvilligt. Är det så du aldrig har haft någon sångröst i ditt liv, så kan du vara helt säker på att du har den i den stunden. Och du kommer att få sjunga lovsånger som du inte ens känner till finns idag. Som är rena, ja, magin eller vad jag säger. Nej, det tar jag tillbaka. Men rena underverken. Det finns lovsång som ännu inte uppenbaras för oss, enligt Bibeln. Vi ska få reda på den en gång. Den musik som kommer ur himlen är obeskrivlig. Nåväl. Lukas då? Han är ganska intressant, Lukas, egentligen. Som har skrivit både Lukas evangeliet och apostlagärningarna. Och dessutom har han före på missionsresor tillsammans med Paulus. Men som väldigt betydande person. Och han skriver till Teofilus. Både Lukas evangelium och apostlagärningarna skriver han till den här personen Teofilus. En person som var högtaktad och så. Förmodligen i det grekiska, ja, på grekisk mark. Men själv så kom ju han och rörde sig ur församlingen i Jerusalem. Så därför kan man vara ganska säker på att Lukas emellanåt träffade jungfru Maria i person. Och fick fakta därifrån. Träffade Josef. Träffade många av lärjungarna som hade gått med Jesus och så vidare. Och så for han iväg tillsammans med Paulus. Och såg vad Jesu namn kunde utföra. Och underverk och väcka upp döda och allt som skedde. Han såg sammanhangen som de var. Det svåra för han var att beskriva ner det. Med enkla ord. För att vanligt enkelt folk kunde förstå detta stora har hänt. Jag tror att Lukas var av den sorten att han visste så mycket så han förstod att han måste krympa ner så att det blev begripligt för andra. Han skrev också apostlagärningarna. Apostlagärningarna slutar ju ganska tvärt, om ni har noterat det någon gång. Man går och funderar på, saknas några kapitel här. Det slutar liksom ungefär med att Paulus bara avrättades. Han var ju först i husarrest och sen begärde han att få bli dömd eftersom han var romersk borgare. Dömde romerställ och hela den resan känner ni. Och då var det ju liksom kejsar Nero som var domaren där. Så det är klart han avrättades. Men där tog också liksom apostlagärningarna slut. Man saknar några kapitel egentligen. Men jag tror inte att det är så. Jag tror att när man ska räkna tid, när skrevs det här och så, om det betyder någonting, så ser man liksom att man vet att Paulus avrättades strax efter år 62. Och att när han skrev apostlagärningarna, då hänvisar han Lukas också till sin tidigare skrift. Och det måste ju alltså vara Lukas evangelium då. Så alltså apostlagärningarna skrevs före 62 och så slutade det där. Det fanns inget mer att berätta. Paulus var avrättad där. Innan där så hade alltså han skickat också även testamentet. Så jag tror med bestämdhet att Lukas evangeliet, det är många som spekulerar att det skrevs någonstans mellan 60 till 95 och sånt där. Men jag är helt säker på att det skrevs före 62. Förmodligen år 50, mellan år 55 till år 62 någonstans där. Så uppgifterna var ju faktiskt ganska färska. Och det fanns gott om levande vittnen. För som Lukas evangelien börjar med, så börjar han med att bli övertygad. Jag har grundligt efterforskat så att jag korrekt kan ange, även i rätt ordning då, nämligen det stora som har skett. Så han har ju inte saknat levande källor. Och då kan man komma sig i en annan fråga som jag tycker gör att Lukas evangeliet blir så oerhört trovärdigt. Och det är faktiskt av någonting som jag förstod först idag. Och det var Gud som hjälpte mig då. Och det var att han beskriver inte de vise männen. Hur kan det göra det trovärdigt? Ja, med tanke på vilken situation som Lukas befann sig i. Han rörde sig liksom i lite högre kretsar. Det var ganska känt att Herodes hade mördat alla de här tvååringarna. Och fanns det någon sån nära person, tyrann, som dödade alla gossebarn under 2 år i den här stan, då är man väldigt försiktig med vad man gör. Nu fanns ju inte han med kanske just här, men det finns kvar. Alltså, när man beskriver de 3 vise männen, då ser jag det nu för tiden på ett helt annat sätt. Det var inte riktigt Gud i det, utan Gud tog över någonting som skedde. Det heter ju att den som söker mig ska finna mig, säger Jesus. Och de 3 vise männen, de drog iväg lång tid innan här, förmodligen något år, för de åkte på kameler och lite annat. Då hade de sett i stjärnorna att en ny kung hade blivit född. Och då tror vi väldigt ofta, men det står faktiskt skrivet så, de hade studerat och sett i stjärnorna att en ny kung hade blivit född. Ja, den typen av astrologi fungerar alltså då på något vis, om man förstår det då. Men det fanns inga stjärnor som ledde till Jesus. Utan de visste liksom att en ny kung har blivit född här då i det här landet. Och när de då sen ville hylla den här nya kung, då var det så självklart för dem att de for iväg till Herodes stad och palats och efterfrågade den här nya kung. De gick inte åt rätt ställe. De leddes inte av stjärnan direkt. Sen när de gick till Herodes, då fick de ju Herodes förstå att det fanns alltså en ny kung som skulle bli född. Och han frågade sina spåmän och skriftlärda: finns det någonting i profetierna om det? Jo, det finns det. Och då var det ju väldigt hotfullt för Herodes här. Och så kommer det 3 gubbar från fjärran land här, som vill ge de dyrbaraste gåvorna. Och det finns ingen kung som har blivit född. Vi har inga barn i Herodes palats. Ingen nyfödda barn här. Så vart är han? Och då var de ju ombedd att, ja, när ni har fått reda på vart han är, kom och berätta det här, så får också jag ge honom min hyllning, säger han. Men han vill ju bara döda sin konkurrent och makten. Därifrån så följde de sen till Betlehem, stjärnan. Men de leddes inte till Herodes på stjärnan. Så någonstans här tog Gud över. De sökte ju denna kung, de sökte denna Jesus, och de fick finna honom, för att så är löftet. Men det var mer av politisk karaktär, just den här handlingen. Och det hade mer, de vise männen kallar vi, de sysslar med astrologi och sånt, och kanske lite spåmänner, och kanske så man ska kalla dem istället. De var väl vis. De hade ju en kunskapsmassa som de hanterade på ett sätt. Så det var inte fel att kalla dem vis, men de missade ändå Betlehem, ja. Därför nämner ju inte denna vetenskapsman, han går ju inte in, hans uppgift är inte att politiskt förklara. Och sen ska man tänka alltså också det här: hur mycket var det inte som skedde löndom här, när de kom till Herodes? Så sa han, vill ju inte Herodes att det skulle berättas för mycket, men han skulle få reda på det. Sen när de hade hittat Jesus, så skulle de skyndsamt, det var väl också en ängel som sa till dem att skyndsamt ta sig bort därifrån, inte göra som Herodes vill, utan ut ur landet bara. Det liksom var, ja, i löndom. Och det höll inte Lukas på att luska så mycket i. Det som inte var så väldigt lätt att få bekräftat. Han hade väl kanske liksom fått bekräftat om det här med de 3 vise männen, så varför utesluter han dem? Ja, Gud tog över. Men det var inte han som sände dem kanske. De hade sett något astrologiskt eller ur spådom eller någonting. Och eftersom det liksom var förknippat med en barnamördare då, så är det väl lika bra då. Vi nämner dem inte då ens. de har ju ändå ingen betydelse, för Jesus är den samma ändå. Så det är några anledningar till varför inte han nämner dem. Det var den politiska och situationen som rådde helt enkelt. Och de var nog inte intresserade av spåmän och så och framhålla dem, utan de här hade ju föräldrar blivit född, så det fanns ingen anledning att bekymra sig om något annat. Därför tycker jag Lukas blir så otroligt trovärdig i sin beskrivning. Att han också utesluter det som han borde känna till. Men han anser inte värt att nämna av olika skäl helt enkelt. Så ska vi beskriva allt kring Jesus, hur ska vi då göra? Då det står skrivet att inte hela världen skulle rymma de böcker som då måste skrivas. Och det gjorde, han gick ju inte i den fällan, Lukas, och började beskriva för mycket. Det som var oväsentligt plockade han faktiskt bort. Det är ju väsentligt för andra, så det finns ju beskrivet. Himlen var ju med hela vägen här på olika sätt. Det var ju vittnat och hos mängder av människor. Jag menar, det första änglabesöket till Maria och Elisabet. Det är klart att släkten känner till vad som sker. Elisabet var plötsligt gravid. Det var ju lite märkligt. Så pratar man om när en gammal tant blir gravid. Det skulle vi göra idag också. Maria, hur ung var hon? Och gick omkring och vart gravid. Det är straffbart idag. Så det är klart att de liksom pratar om det överallt. Det blir diskussioner och ryktespridning och allting. Så det här blir ju känt som helst att det håller på att ske någonting här. Kanske folk inte sätter ner i rätt samband bara. Sen har du mer änglar när Jesus har blivit född då. För alla herdar. Så Gud uppenbarar för vanligt folk vad som höll på att ske. För att det skulle bli känt att Jesus Kristus är Guds son och världens frälsare. Och det finns ingen annan väg. Så vi som nu är kristna då, låt oss hålla oss till vad Bibeln lär oss. Inga andra läror behöver vi hålla på med. Har du något problem eller något svar religiöst, så pröva dig själv när jag säger det. Jesus är hela tiden svaret. Vad är en fråga om i andliga hänseenden? Jesus är hela tiden svaret. Håll på så en vecka och utmana era egna tankar och värderingar och så får ni se hur fascinerad man kan bli. För han är hela tiden svaret. I Jesu Kristi namn. Därför ska vi leva en hel evighet. Därför. För att Gud tänkte på oss. Tänk vad det står här i lovsången som änglarna sjöng ute på heden. Ära vare Gud i höjden och frid på jorden till människor hans välbehag. Fantastiskt. Till människor hans välbehag. Alltså Gud har ett behag i oss människor, vill jag läsa det där som. Han gillar oss. Han älskar oss. Han är beredd att dö för oss. Och han behöver inte alls göra så. Han kan bara, om han är less på dig eller mig eller på det här jorden, så knäpper han bara med fingrarna så finns det inte kvar. Och så skapar han någonting bättre som han gillar någon annanstans. Gud kan sånt. Men han gör inte så, för han älskar oss. Och ni vet hur kärleken är. Den byter inte objekt särskilt mycket. Eller gör den aldrig. Den man älskar, den älskar man. Punkt, slut. Och det är Gud som är upphovet till kärleken. Han är kärleken till och med. Och när vi håller oss i Jesus så gäller löftena oss. Ja, vi brukar prata om evigt liv. Vi brukar prata om under och tecken och att Gud helar sjukdomar och befriar från det ena efter det andra. Visst, men varför pratar vi inte så mycket om det största? Att Gud själv älskade oss så mycket så han tog på sig denna plåga och utgav sig fullständigt för oss. Varför inte låta det landa i oss? Söker du under och tecken, ofta är det ju helanden och sånt där, då har Gud redan sagt hur du ska få. Du får bara jonatecknet. Du får inget annat. Men om du söker Jesus, då kan du få allt det andra också. i Jesu Kristi namn. Det är hans födelse vi firar i slutet på december. Det är inte affärsmännen vi firar. Vi firar inte handlarna. Vi firar inte gåvogivande. Vi använder olika gåvor för att kunna påminna varandra om den stora händelse som har varit. Nämligen att Jesus har blivit född. Så om vi firar jul utan att få med det, ja, då är det bara tomt och innehållslöst och skapar bara stress, ensamhet och irritationer och dålig ekonomi för vissa. Men om vi liksom kan använda oss av julfirandet för att påminna varann om vad det handlar om, då blir det stort, viktigt och värdefullt. För det är Jesus Kristus. Det är det barnet i krubban det handlar om. Ingenting annat. I Jesu Kristi namn. Amen.